Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där Nordiska motståndsrörelsens officiella ståndpunkter förs fram och där organisationens ideologi, politik och ställningstaganden förklaras. Detta är vårt 24:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weidland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hej, hej!
Det har varit en lite hätsk diskussion i kommentarsfältet i förra avsnittet om kristendom kontra islam. Och jag vill bara förtydliga att det är inte några officiella representanter från organisationer som skrivit dessa för avsnittet ganska så irrelevanta kommentarer. Nordiska motståndsrörelsen är en icke-religiös nationalsocialistisk organisation som är för religionsfrihet. Och vi har tagit bort inlägg för att det är off topic. Vi är inget forum för religionsdebatt om inte själva ämnet för avsnittet berör just religion. Då är det ju naturligtvis helt okej, men det kan inte vara så att vi tillåter ett utrymme där den här typen av frågor tar över diskussionerna, så att säga, i kommentarerna. Så jag ville bara informera om det då innan vi sätter igång här. Har du något tillägg där?
Nej, jag håller såklart helt med och det är bra att du tar upp det. Så.
Ja, bra, bra. Vi sätter igång. Simon Lindbergs veckorapport. Vad har du gjort i veckan?
Ja, jag har varit förkyld i nästan en hel vecka nu och är fortfarande både snorig och har huvudvärk och känner mig sådär lite allmänt hängig. Så att jag så här på förhand så ber jag om ursäkt om inte detta blir vårt bästa avsnitt någonsin. Men ja, det kändes ändå som att vad gör man inte för våra trogna följare liksom? Det var bara att sätta sig och spela in ändå och hoppas det blir bra. Nej, sen dessutom så tyckte jag faktiskt att förra veckans avsnitt blev väldigt bra där vi pratade om depression. Så att jag tänker att det är väl okej om inte detta skulle bli fantastiskt. Sen kanske det blir det bästa någonsin ändå, vem vet. Men jag bara lägger in det från start i varje fall. Att man inte är riktigt lika snabbtänkt som vanligt.
Då vet du, lyssnare, att nästa program blir ju väldigt, väldigt bra igen då.
Ja, precis, precis. Så ni kan stänga av nu och lyssna på förra veckans igen. Nej, det behöver ni inte göra. Det blir säkert intressant och nyttigt ändå idag, hoppas jag.
Absolut.
Såklart. Annars är det mejl och möten som vanligt. 6 timmar mejl, 7 timmar möten. Jag har skrivit lite notiser för Nordfront och även faktiskt översatt en intervju av Andreas i Nordic Frontier som var på engelska som jag tog på mig att översätta. Sånt man kan sitta och pilla med när man är lite förkyld och ändå känner att man vill göra någon nytta. Sen har jag medverkat i en skriftlig intervju med en student på, det är nästan så vi skulle ha någon dropp med skräckfilmsmusik eller någonting, men med en student på Södertörns högskola. Där den har gjort en magisteruppsats i sociologi och därmed intervjuat mig angående Nordiska motståndsrörelsens syn på våld. Och faktiskt så var det lite intressant att svara på de här frågorna måste jag säga, för att man får, alltså jag skulle till och med ta det så långt så att jag kan säga att det kanske, den intervjun kanske kan leda till ett helt avsnitt om ledarperspektiv som faktiskt handlar om vår syn på våld. För att man får ganska så här intressanta infallsvinklar som man inte hade fått annars, alltså under en sån här intervju. Man tänker att det här är ju en människa som är extremt fullproppad med fördomar om vår organisation och som säkert jublar åt att vi ska bli förbjudna för att vi är våldsbejakande och allt vad det är och sådär. Så att när man liksom får ändå en ganska avancerad intervju med många frågor och många detaljerade frågor så här så får man en del infallsvinklar som man inte har tänkt kring innan. Alltså man har ju självklara svar och det är ju inga konstiga svar på frågorna. Men ja, när frågorna blir annorlunda så tänker man ändå lite mer kring vissa saker så att det kanske kan bli något mer utav det tänker jag. Så man inte bara har kastat bort all tiden på svar på intervjun på bara hennes arbete menar jag.
Verkade hon fientligt sinnad?
Hon verkade som hon försökte dölja det väl, men det är tydligt att det fanns en del fördomar i varje fall, definitivt.
Mm.
Och jag kan ju tänka mig att Södertörns högskola kanske är den skolan där vi har minst sympati i hela Sverige i varje fall. Så.
Ja, vi fick nog inga, inte så mycket röster från de som går där kanske.
Nej, precis.
Och sociologer och socionomer och så vidare. Det är ju de här berömda batikhäxorna har väl i många fall gått just den här linjen. Så att de tenderar att inte vara våra vänner.
Precis. Nej, men så är det nog. Får vi se om hon... Om man får se det där arbetet publicerat någon gång eller det bara smygs in någonstans så man aldrig mer får se det. Med anledning av att man inte då vet hur ärlig hon är i sitt arbete. Om hon vågar återge svaren fullt ut eller inte.
Ja, nej, men det är ändå bra att... För hon vill ju lära känna sin fiende då kanske. Men det du berättar ju att det var ju kanske lite grann snarare tvärtom. Då.
Jo, precis. Nej, men absolut. Eller att vi båda... ömsesidigt fick lära känna varandra kanske.
Mm.
Ja, annars så är väl också en rolig eller en intressant sak som dessutom nästan blir en liten anekdot av det är att jag också blev intervjuad av YouTube-programmet The Public Space och jag ska faktiskt helt erkänna att jag inte hade någon aning om vad det här var för kanal alls, mer än att jag de hörde av sig till mig och frågade om jag ville kunde gå med och presentera sig lite grann och ifall de kunde få intervjua mig. Och de verkar vara... Nej, men det var en trevlig människa, sympatisk människa som hörde av sig. Och jag spanade snabbt in kanalen där och såg då att de hade intervjuat David Duke innan och lite så här. Så jag tänkte att nej, men det kan jag väl ställa upp då. Men mer än så visste jag inte om dem. Men sen när jag satt i intervjun, när jag var klar med den här intervjun, det var ju på engelska då, någon timme lång. Sändes förra veckan live då. Och då såg jag på min telefon sen att jag hade 3 stycken meddelanden på telefonen från folk som hörde det här. Och det var ju till en del personer i organisationen som var tyckte det var riktigt roligt att jag var med i just Public Space då. Och det här är tydligen då, och som sagt jag är väl för gammal för det här, det hänger väl inte med i alla internetsvängar, men tydligen så är det här då en åtminstone utav de absolut största plattformarna i världen för politik som går åt vårt håll, just den här kanalen då. De har väldigt många lyssnare och är också, alltså det är ett väldigt populärt program bland nationella runt om i världen då.
Mm.
Så att det var ju bra, men jag hade ingen aning om att det liksom att det var så stort det jag gav mig in på, men det borde jag kanske anat om de har intervjuat David Duke och sånt, att det inte bara var någon liten källarverksamhet liksom. Men det gick bra i varje fall och också fått det har lett både till en del nya kontakter faktiskt som har hört av sig och nationella runt om i världen då som hört av sig efter den här intervjun och vill ha mer kontakt med oss. Och även så har det lett till att jag har fått 2 stycken nya förfrågningar om internationella poddar och en podd och en YouTube-kanal som vill intervjua mig i framtiden. Så det, ja.
Okay.
Vi sprider oss över världen som en löpeld.
Ja, bara om jag inte konkurrerar med ledarperspektiv så du inte har tid att sitta här.
Nej, precis. Det blir bara massa så här viktiga engelska poddar jag deltar i framåt.
Ja. Ja. Nej, men uppskattad intervju, helt klart.
Mm.
Och kul.
Ja, nej men absolut. Så det är väl arbetsveckande.
Ja. Ja, nej, men då går vi vidare till personlig fråga. Och jag tänkte så här att nu när vi ändå talar om internationella kontakter och så vidare. Så jag tänkte bara fråga, har du varit utanför Norden?
Ja, det har jag. Jag är väl inte extremt berest kan jag inte säga, men jag har varit i Tyskland ett antal gånger och där har vi ju också för den delen mycket bra kontakter med nationella. Jag har varit i Polen och Ungern vid ett antal tillfällen, varit i Grekland tror det 3 gånger och Spanien 2 gånger. Och så har jag varit i London också, men det tror jag det är nog allt jag har varit i. Men både Ungern och Tyskland är jag 100% säker, jag kommer att besöka igen. Det är väldigt, väldigt trevliga resmål. Och speciellt Sydtyskland, Bayern, där, ja, där också du var med senast.
Mm, nu framstår ju min fråga som lite dum då, med tanke på att jag redan visste att du hade varit utanför Norden.
Jo, men det är ju så det ofta är i ledarperspektiv. Att du spelar ju ofta lite, antingen lite dum eller lite djävulens advokat i vissa fall faktiskt. Så, men nej, men så att Tyskland och Ungern är väldigt, väldigt trevliga resmål. London kommer jag aldrig frivilligt sätta min fot igen. Det är nu den mest avskyvärda platsen på jorden jag har varit på faktiskt. Otroligt mycket rasförändringar, otroligt mycket och väldigt stressigt och hektiskt och otrevlig, fruktansvärt otrevlig storstadsmiljö.
Jo, jag vill bara säga det att jag bor ju kring Göteborg då, och en resa till London, om man tar någon billigt alternativ, det kan ju gå på 200-300 kanske, när jag tittade senast i alla fall. Det är väldigt billigt, men jag vägrar åka till London om jag inte har något specifikt syfte att åka dit.
Mm.
London utgör nästan som skräckbild av en stad, och samma med Paris och sådär.
Precis, jo, men det är väl så här Europas version av New York liksom, eller vad man ska säga.
Det är verkligen... Ja, det är samma med New York. Jag skulle inte åka till New York ens om någon kastar en biljett på mig.
Nej, nej. Och på tal om det, New York då, kanske, så var även i London så var det ju mycket, mycket helt öppen judisk verksamhet, vilket är ganska, alltså det ser man inte direkt i Sverige på det viset, men mycket så här kosher-slakterier och kosher-butiker och sånt också för övrigt, vilket ju inte förstärkte trivselnivån precis.
Nej.
Men alltså jag tycker det är jätteroligt att resa. Men tyvärr så är det en lyx som man sällan har råd med, varken tidsmässigt eller ekonomiskt faktiskt. Så att när vi har tagit makten, då ska jag se mig om i världen.
Mm. Hur många av dina resor, om man tänker procentuellt sett på ett ungefär, då, har varit kamprelaterade?
Jag har faktiskt hunnit med att resa lite innan jag satte mig på så höga hästar. Så att jag skulle nu säga 50% ungefär. Okay. Så jag har ändå hunnit med ett par nöjesresor också. Eller kulturresor där man har tittat runt lite och sådär. Men det är ju skönt när man kan kombinera de bägge två. När man både kan göra någon nytta för kampen och faktiskt också inte vara superstressad. Så man ändå hinner se lite av landet också.
Nej, men så tänker jag att jag skulle vilja åka till Grekland till exempel då, och se antika byggnader och amfiteatrar och lite allt möjligt. Men samtidigt så vill man ju passa på att njuta av sol och bad också kanske.
Jo, precis. Nej, men absolut. Men vi får ta en jorden runtresa sedan efter maktövertagandet, Vejland.
Mm, inom 10 år då blir det en jorden runtresa.
Så snabbt alltså.
Ja.
Ja, men det är bra, du är optimistisk.
Mm. Okej, okay. Bra. Vi går över till nyhet. Den här gången så har vi ingen läsarbrev, men däremot så har vi 2 nyheter som båda är lite besläkt. Och kan vi börja med att läsa upp den ena. Notisen på Nordfront: Donald Trump, jag är nationalist. Då läser jag från den notisen. Under ett möte i Houston, Texas under måndagen deklarerade president Donald Trump inför en stor publik att han är nationalist. I sitt tal varnade Trump även för de makthungriga globalisterna. Och han säger då, ni vet, det finns ett ord, det har blivit lite gammalmodigt. Det är nationalist. Vi ska egentligen inte använda det ordet. Vet ni vad jag är? Jag är nationalist. Använd det ordet. Och i talet så frågade även Trump publiken om de vet vad en globalist är för något. Och när ordet globalist nämndes så buades det högt i publiken. Varpå presidenten sa, vet ni vad en globalist är? Det är en person som vill att det ska gå bra för hela världen, men ärligt talat inte bryr sig särskilt mycket om vårt land. Och ska vi vänta lite grann med den andra notisen och kommentera någon kommentar till den här första?
Ja, det kan man väl ha. Till att börja med måste jag säga att han är ju väldigt snäll i sin beskrivning av en globalist var. Jag skulle inte riktigt beskrivit det så snällt som han gjorde det. Men alltså det här med att Trump säger att han är nationalist. Det är ju också intressant att han förstår att ett kontroversiellt begrepp, som han också uttalar här då, att det är gammalmodigt, att han egentligen inte får lov att använda det ordet liksom. Man kan till och med kanske kan tänka sig, om man känner Trump lite grann eller liksom vet hur han brukar agera, så kanske till och med han har liksom blivit tillsagd av någon rådgivare att han inte bör kalla sig för det där liksom, att inte det är bra, men att han ändå är lite känslomässig, som han ju faktiskt verkar vara, och ändå har känt att det är läge att kalla sig nationalist nu. Men begreppet nationalist är ju också otroligt brett. För mig så är det ju inte ett kontroversiellt begrepp så sett, för att det kan ju betyda allt ifrån att du faktiskt är rasmedveten och att du tror på din ras, att du gillar din ras och vill att det ska gå väl för din ras och så vidare, till att du egentligen bara gillar ditt land, som är väldigt, kan betyda egentligen vad som helst, att du gillar ditt land, vilket folk som än bor i det där landet. USA är ju ganska klassiskt en stolt nationalistisk mångkulturell nation, alltså att människor är väldigt glada för att vifta med den amerikanska flaggan och sjunga med i och stå upp under nationalsången och så vidare. Väldigt stolta över konstitutionen och allt sånt här. Men sen har de ändå ingen som helst raslig stolthet, utan de erkänner USA som ett mångetniskt land. Alltså de ser nästan det som en av anledningarna att vara stolta över USA, just att det är så mångkulturellt, då, liberaler och så här. Och det i sig är ju som en parentes väldigt motsägelsefullt, för att konstitutionen i USA skrevs ju av vita rasnationalister, helt klart. I grunden så skrevs ju in i konstitutionen att bara vita människor fick bli medborgare i USA. Och man hade dessutom en ganska snäv syn på faktiskt vad vit innebar. Det är många som vi idag anser som vita, som man inte räknade som vit då. Men det var lite utanför ämnet, men tillbaka i alla fall. Jag menar väl på att Trump är ju helt säkert en sådan som jag då kallar för en territoriell nationalist. Alltså han är stolt över sitt land i första utsträckning. Men jag tror också han i viss mån är rasnationalist. Men det är nog också någonting som han håller väldigt tyst om. Och jag vill också inflika kanske att jag tror, oavsett om han är nationalist eller inte, vilken typ av nationalist han är, så tror jag inte att han är någon extremt godhjärtad och fantastisk människa. Och det är egentligen någonting som jag uttalade mig om väldigt, väldigt tidigt gällande Trump. Alltså precis när han blev vald till president så skrev jag en artikel om det där. Och det var ju långt innan han hade gjort en del ganska dåliga beslut. Som han ändå har gjort. Han har ju flyttat ambassaden där till Israels glädje till Jerusalem och således erkänt Jerusalem. Han har bombat Syrien och så vidare. Men långt innan detta så sa jag också att jag tror inte att han är en fantastisk godhjärtad människa, och det var ändå i en tid när stora delar av den nationella rörelsen ändå hyllade honom faktiskt. Men jag tror att han i första hand är kapitalist och ganska mån om sig själv. Han är kanske rent av narcissist, men därigenom så menar jag också att i det här tidevarvet så får han ett intresse av att vara nationalist. För att vi är i sådana tider nu. Och han är ju definitivt helt klart mer nationalist än vad han är globalist. Så skulle jag väl kunna säga.
Mm. Jag tänker också på ordvalet, för att vill han köra safe så att säga, för att använda ett utrikiskt uttryck, så hade han ju använt, då hade han sagt jag är patriot. Det är ju väldigt etablerat i USA, och det är ganska snarare, det är besläktat begrepp, och ibland så är det svårt att veta vad som är skillnad mellan patriot och nationalist. Men nationalist är ju en, i jämförelse med patriot så ligger ju kanske det närmare vår sida åtminstone.
Nog lite olika från land till land, men i USA så är det nog definitivt så, i varje fall. I Sverige har vi kanske en annan syn på ordet patriot, och bland annat på grund av oss i motståndsrörelsen, eftersom att vår organisation använde begreppet patriot under ett ganska bra tag, så tog vi väl det begreppet lite grann, så att säga.
Jo, vi höll ju på att kuppa det begreppet kan man väl säga egentligen och göra det till någonting positivt. Och egentligen så var det ju nationalsocialism fast outtalat, maskerat, förklätt till, ja, man sa ju att man är riktig patriot och då menar man att man är nationalsocialist helt enkelt.
Nej, men så jag bara tänker för de som inte är helt insatta i USAs, ja, men vilka begrepp man använder i USA, utan mer hemma med Sverige, så kanske det lät, som du sa, lät motsägelsefullt då. Men just i USA så är det ju precis så som du säger, att där är det helt klart så att nationalist är mer åt vårt håll än patriot.
Det känns som ett litet ställningstagande från hans sida, faktiskt.
Jo.
Ska vi ta den andra nyheten? Bolsonaro vann presidentvalet i Brasilien. Han kallas så Brasiliens Trump och han har vunnit presidentvalet i Brasilien. Och då läser jag från notisen. Det är en sensationell politisk resa som Bolsonaro gjort från en arg röst i den politiska marginalen till president för ett av världens största länder. Trots att han kommer från ett litet politiskt parti, det socialliberala partiet, som tilldelas begränsat med tv-tid i valrörelsen, så har Bolsonaro lyckats vinna presidentvalet med stöd på historiska 57 miljoner röster. Bolsonaro har i sin kampanj lovat att utplåna korruptionen och att få ner den höga brottsstatistiken i landet. För att klara detta vill han ge polisen större befogenheter att skjuta misstänkta brottslingar och ge landets invånare större möjligheter att köpa egna vapen. I sitt segertal under söndagskvällen lovade Bolsonaro att försvara konstitutionen, demokratin och friheten. Och han säger: vi kan inte fortsätta att flörta med socialism, kommunism, populism och extremvänstern. Vi kommer att förändra Brasiliens öde tillsammans. Och Bolsonaro har av sina fiender kritiserats för att ha gjort så kallade högerextrema uttalanden och för att ha uttryckt beundran för en militärdiktatur som styr landet mellan åren 1964 och 1985. Ja, det är mycket som händer nu. Egentligen. Vad har vi för kommentar till, vad tänker du om Bolsonaro?
Jag kan väl tyvärr inte säga att jag är superinsatt i Bolsonaro och den brasilianska politiken, men helt klart så har han gjort väldigt intressanta uttalanden. Jag har läst en del av det han har sagt och han verkar ju helt klart vara en tusen gånger bättre president än hans motståndare då, Fernando Haddad. Och det är det menar jag i alla aspekter. Han verkar vara en bättre president rasligt, hederlighetsmässigt och ideologiskt. Och jag såg också här faktiskt att Aftonbladet, de lyfte ett citat från en av hans meningsmotståndare som rubrik, där den här meningsmotståndaren då jämför Bolsonaro med Hitler. Och där tänker väl jag så att en person som jämförs med Hitler i Aftonbladet kan ju faktiskt inte vara totalt värdelös i varje fall.
Nej.
Sen har jag också sett att vi skrev en annan notis här innan idag där man då tydligt ser att de som gör motstånd mot Bolsonaro, eller vi släppte en notis här om personen som har blivit utsedd av media som ledaren för motståndet mot Bolsonaro. Han eller hon eller det eller vad man ska säga ser ju ungefär likadana ut som de som brukar motdemonstrera oss kan man väl säga. Och det är väl ytterligare någonting som tyder på att han åtminstone är en någorlunda vettig man, att han har sådana fiender så att säga. Så att någonstans får man väl ändå säga grattis till det brasilianska folket. Jag själv vågar väl inte hoppas på att de har fått en ny Hitler kanske, men Ja, de har ju säkert fått sin motsvarighet till Trump i varje fall. Det tror jag. Och han kan säkert vara en rejält frisk fläkt och som befäster den här typen av nya ledare som börjar poppa upp runt om i världen.
Mm. Jag tänker också en sak nu när jag vänder in på ordval. Han har ju faktiskt talat i negativ bemärkelse då om kulturmarxism. Mm. Faktiskt. Och det är ju också det är intressant för att det begreppet här rör ju från vår värld, om man säger så.
Jo, men så är det. Jag vet inte om du har sett alla citat han har gjort, men han har ju även gjort ganska mycket mer radikala uttalanden än vad Trump någonsin har gjort, kan man lugnt säga. Han har sagt att hans barn, de är väluppfostrade, så de kommer aldrig rasblanda. Till exempel. Han använde inte ordet rasblandning, men han sa att de kommer aldrig att dejta med en svart eftersom att de är väluppfostrade. Och det är ju ett ganska radikalt uttalande, kan man väl säga. Och även så har han ju gjort ganska hetsiga uttalanden mot homosexuella faktiskt. Så att han verkar verkligen vara en sån person som inte skräder orden utan säger vad som faller honom in.
Mm. Ja, har vi något mer att tillägga kring de här nyheterna?
Nej, alltså det är ju en konstant intressant utveckling att följa det här. Och det ska bli otroligt intressant att se vad vi får höra från Bolsonaro imorgon. Och även Trump för den delen. Man vet aldrig vad han har för S i bakfickan. Ibland så är det en svarte petter han slänger fram som man inte alls blir särskilt imponerad av. Och ibland så kläcker han ur sig något riktigt trevligt.
Mm. Ja, men absolut. Vi går in på den ideologiska frågan och försöker bena ut vad det är som händer. Vi har ju Putin, Trump, Orbán, vi har lag och rättvisa Polen. Nu har vi Bolsonaro i Brasilien. Har vi är det en ny världsordning i vardande eller är det samma gamla sionister i ny skepnad bara? Utgör dessa herrar vändningen vi har väntat på? Är det ett bevis på att världen går åt rätt håll?
Nej och ja. Alltså de här personerna utgör ju definitivt inte den stora och slutgiltiga räddningen för vår ras och för den här planeten. Inte ens i närheten skulle jag vilja säga. Men däremot så är de ju ändå helt klart mindre dåliga än vad många andra världsledare är i de flesta aspekter faktiskt. Och de är ju framför allt, och det viktigaste menar jag på, är att de är ett bevis på att flera folk i olika länder runt om i världen visar att de inte helt okritiskt köper sionistmedians lögner längre. Utan trots att det bedrivs sån enorm hets mot åtminstone ett par av de här personerna, så väljer ändå folket dem. De struntar i medias lögner, i medias hetskampanjer. Och det är otroligt intressant att se att den här makten som mediaägarna har haft över folket i flera decennier, den tycks verkligen brytas mer och mer. Sen tror jag vad det gäller de här personerna, så lite grann som jag var inne på om Trump här innan, jag tror i viss mån att det är en slags opportunister som har läst av de här förändringarna i folkets mentalitet. Alltså det vill säga att de spelar lite grann på den viljan som råder bland folket. Och det tror jag kanske snarare att det är mer så än att det är motsatsen som råder. Att det är de här ledarna som liksom har påverkat folket. Men rent generellt då politiskt så det är klart att de här personerna skiljer sig en del åt. Jag menar inte att de står för exakt samma åsikter och syn. Men de är ju kontroversiella, men de är ändå inte öppna rasnationalister. De är ganska högerorienterade, de flesta utav dem. Och de har en lite tråkig syn på miljöfrågor kanske. Vissa av de här kan man väl säga. Men trots det så är de som jag sa, framförallt extremt intressanta just som opinionsmätningar runt om i världen. Att de här människorna har kommit till maktpositioner är ett slags bevis på att folket ändå har fått nog av öppna era gränser-politik. De har fått nog av spotta på förtrycka alla vita-politik. De har fått nog av kulturmarxism helt enkelt. Sen blir det givetvis också lite ringa på vattnet. De hjälper ju varandra framåt. Jag menar, utan Putin, så vem vet, Trump hade kanske inte kommit till makten då. Utan Trump så hade kanske inte Bolsonaro tagit makten nu. Och då menar jag inte ryska påverkningskampanjer och så här, utan jag menar att de legitimerar varandra. Att de öppnar upp sinnet för folk att faktiskt våga ta det här steget och våga göra någonting annat än vad sionisterna beordrar dem att göra. Och de hjälper ju alla till, de här personerna, att dra den globala opinionen åt vårt håll. Och det är ju otroligt bra och otroligt intressant. Även om vi som sagt inte håller med dem i alla detaljfrågor eller de är inte lika radikala som oss i olika frågor, så får man ju ändå säga att i det stora hela så drar de opinionen åt vårt håll.
Jo, jag har bara ett litet tillägg där. Det är en sak som jag tycker Trump är bra, är att han angriper det judiska massmediemonopolet. Fast han säger ju inte det på det sättet då, men han, till exempel CNN och alla de där riktigt stora globalistaktörerna, att han angriper, man kallar dem för fake news, och han är ju faktiskt president för världens mäktigaste land, kan man väl säga. Mm. Så att hans ord väger ju ganska tungt. Och det där får ju ringa på vatten naturligtvis när folk börjar ifrågasätta. Människor världen över ser en president för som ett mäktigt land och som frågasätter all mainstream media egentligen.
Mm. Ja, nej men absolut. Alltså det är ju så att de här personerna, och det du är inne på nu, det är ju också att de utövar, att de driver opinionen då, så legitimerar de ju ändå också på något vis en mer radikal politik. För precis som du säger, de ifrågasättandena som Trump gör och de uttalanden som han gör, det leder ju ändå till att folk faktiskt kan börja söka sanningen och hitta en ännu mer radikal politik och faktiskt hitta lösningar på de problemen som Trump målar upp då. Och vi kan ju se liknande saker, om vi bortgår från Trump, så kan vi ju se liknande saker med Putins förbud mot homopropaganda. Vi kan se Orbans ganska radikala och bra uttalanden om behovet av invandringsstopp och att vi inte ska ta emot fler. Vi har som sagt Bolsonaros uttalanden, som jag sa innan, om att väluppfostrade människor inte rasblandar. Och han har även uttalat sig en positiv eugenik och så vidare. Och att de här uttalanden kommer från så här mäktiga människor är ju otroligt positivt, precis som du är inne på, för att det får människor att faktiskt... Det är skillnad om en liten obskyr podcast eller någonting säger någonting, eller om presidenten för världens mäktigaste land säger någonting.
Jo.
Så även om det är lika sant liksom, fast bägge säger det, menar jag, så får du olika genomslag. Så att man kan väl absolut säga att nej, det här är inte det vi har väntat på. Det är inte liksom den stora revolutionen som är i görning, men det är absolut ett bevis på att världen tycks gå åt rätt håll. Vindarna tycks blåsa åt vårt håll, och den här eran av liberalism och av kulturmarxism, den ser ju onekligen ut att vara på väg att sakta men säkert gå under faktiskt. Men man kan väl säga att världen tycks vridas åt ett högerextremt håll istället för åt ett vänsterextremt håll. Men den blir ju fortfarande inte nationalsocialistisk. Så att räddningen är inte här än.
Nej, men om vi utgår från att de här människorna ändå banar vägen, eller de försvagar åtminstone fienden, vilket indirekt då banar vägen för även aktörer som vi. Vore det då inte klokt att stödja exempelvis AFS här i Sverige och för att få till en liknande vridning även här?
Nej, det skulle jag inte vilja säga, utan faktum är ju att vi ändå måste se att vi redan har fått den här vridningen och den här vinden i seglen i Sverige genom Sverigedemokraternas framgångar. Vi har, som jag ser det, absolut ingen nytta alls av ett lite mer radikalt alternativ, utan SD har redan gjort det här för oss. Och det kanske finns de som tycker att det här låter lite hycklande eller konstigt att jag framhåller SD. Jag menar, vi brukar ju ofta kritisera SD både på Nordfront i olika artiklar, och jag själv har hållit många tal där jag har kritiserat SD och så vidare. Så att jag får väl förtydliga lite vad jag menar. Vi gillar ju inte precis SD, så kan man ju säga. Och på samma sätt så nationella i USA, riktiga nationella i USA, de gillar ju inte Trump. Nationella i Ryssland, de gillar verkligen inte Putin. Nationella i Ungern gillar inte Orbán och så vidare. Och det har jag full sympati för. Och det är inte det vi är inne på här heller, att vi ser de här människorna som världsfrälsare. Precis som vi inte heller ser SD som en räddningen för Sverige. Men för att egentligen allt kommer omkring, förutom vissa kontroversiella uttalanden och vissa intressanta åsikter, så Trump, Putin och Orbán, de är egentligen inte så mycket bättre än SD. Det är bara att de har mycket, mycket mer makt än SD. Och speciellt Putin och Trump då blir ju högintressanta för att de har en så stor makt. De blir intressanta ur ett geopolitiskt perspektiv. Men det är ändå så att visst följer även vi, trots att vi inte gillar SD, så följer vi ändå SDs framgångar med stort intresse. För att även Sverigedemokraternas framgångar i Sverige, man kan inte ta ifrån dem att även det är en sorts opinionsundersökning på det här landet. Hur det står till. Folk röstar ju SD för att de vill ha förändring. De röstar inte SD på grund av SDs mjuka politik, utan de röstar SD av samma anledningar som människor röstat Trump i USA, som människor röstat igenom Bolsonaro nu och så vidare. För att de är trötta på det rådande systemet och den rådande världsordningen. Och sen går det heller inte att förneka att SD faktiskt har hjälpt till med att öppna upp debattklimatet, och SDs framgångar har plöjt vägen till viss del för oss som är mer radikala och mer ärliga och som vågar prata om de verkliga problemorsakerna och lösningarna på det här. Men det där har redan hänt. Det behöver inte hända igen. Det är så minimalt lite det skulle ge jämfört med vad det kostar om vi skulle släppa fram ytterligare ett lite radikalare alternativ för att liksom breda vägen ännu mer. Det skulle leda till många, många, många förlorade år, och där fienden definitivt skulle flytta fram mycket, mycket mer än vad vi skulle tjäna på den lilla, 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 lilla förskjutning till som vi kanske skulle kunna få genom ett sånt scenario. USA behöver inte en president som är lite mer extrem än Trump. USA behöver en vit revolution. Och det gäller för resten av världen också. Vi behöver nationalsocialism i USA, i Ryssland, i Ungern, i Brasilien och i världen. Vi behöver nationalsocialism i Sverige. Vi behöver inte AFS, vi behöver Nordiska motståndsrörelsen.
Nej, problemet med ett mellanmjölksalternativ då är ju att den här förskjutningen blir ju nästan minimal, och det är ett mellanmjölksparti riskerar ju allt då, och jag tror att risken är större att de blir ett nytt SD än att de går mot vårt håll i slutändan. Mm. Och går de mot SD-hållet, ja, då är vi ju där igen. Då har vi, det är ju samma sak, fast nya personer, ett nytt partinamn och sådär. Och det där har vi ju sett historiskt också i Sverige. Men har man två alternativ, då tvingar man ju de här sympatisörerna och medlemmarna i det mjuka partiet som har tröttnat på det mjuka partiet för att de har insett att det är en återvändsgränd. Då tvingar man in dem i den radikala käppande skadan, helt enkelt.
Mm. Jo, absolut. Nej, men precis så är det ju. Så att, och det är då precis som jag sa, det leder ju ett sånt scenario till en massa bortkastad tid där vi kan få människor att radikaliseras direkt, så ska de behöva ta en längre omväg för att hitta till motståndsrörelsen. och till de riktiga lösningarna på problemen. De som inte har förstått läget fullt ut, de har ju SD. Och de som har förstått läget fullt ut, de behöver ju inget mellanalternativ. De kan ju komma direkt till oss.
Och göra nytta på riktigt.
Mm.
Ja, om vi går tillbaka till globala spelet, så har vi har ju Putin, vi har kanske framförallt och Trump, som åtminstone i vissa frågor går helt världsjudendomens ärenden. Är det inte bara sionister i nya kläder?
Ja, så det är helt klart i varje fall att sionisterna fortfarande har enormt mycket makt i världen. Det gäller även i Ryssland, trots att Putin kan vara lite bättre i vissa aspekter än andra västerländska politiker, och det är helt tydligt i USA att det är så. Men alltså, återigen vill jag komma tillbaka till att det här är inte räddningen. Det här är inte, Trump utgör inte den slutgiltiga lösningen, utan de är kanske ett steg på vägen, ett steg på trappan. Men sen om de här herrarna är totalt kontrollerade av sionister, eller de bara fortfarande känner att de behöver sionisternas stöd, att de behöver den judiska lobbyns stöd för att kunna regera, det är ju någonting som vi egentligen inte kan uttala oss med full säkerhet kring. Vi kan bara spekulera kring ämnet. Och där vill väl jag åtminstone hoppas att det är det sistnämnda. Att de inte sitter helt i dessas kontroll, men att de ändå av olika anledningar fortfarande tänker taktiskt och ser att de behöver den här mäktiga lobbyn på sin sida för att kunna behålla makten. Sen har vi ju ett tredje, kanske lite mer konspiratoriskt. Jag säger inte att jag tror att det är så, men det är nog ett totalt otänkbart scenario att det också skulle kunna röra sig om en maktstrid sionister och globalister emellan, där man skulle kunna se just sionister mot globalister. Och det har vi ju diskuterat, tydliga skillnaderna de emellan i ett annat ledarperspektiv. Eller kanske östjudar och västjudar, eller för den delen vänsterjudar och högerjudar, som inte kommer helt överens och har lite olika tillvägagångssätt. Men det är bara ytterligare en spekulation, ytterligare en aspekt hur det skulle eventuellt kunna vara. Men vad jag menar är att även om det så är att de här personerna är totalt kontrollerade, att de följer minsta vink från sina sionistiska övermän, så är det ändå väldigt, väldigt, väldigt intressant sett utifrån perspektivet att då de här eliten nu alltså känner sig tvingade i sådana fall att släppa efter lite grann och faktiskt förändra sin taktik. De har använt en väldigt framgångsrik taktik under många decennier, men om det nu är så att det är de som ligger bakom det här, så är det ju ett bevis på att de liksom känner sig tvingade att förändra den, för att det inte biter lika bra på folket längre.
Jo, alltså jag tror ju så här att de är på reträtt och måste släppa fram de här människorna. Och hade de fått välja, så är jag helt övertygad att de hade, istället för Putin till exempel, så hade de hellre sett en försupen sionistlakej som Boris Jeltsin, som tidigare, som gick med på allt.
Mm.
Medan Trump och Putin åtminstone bekämpar liksom kulturmarxism, homolobbyn. I det globala geopolitiska spelet så är han en motpol på ett eller annat sätt mot USA och NATO och deras strävanden.
Mm. Jo, precis. Nej, men alltså, alldeles oavsett hur det egentligen ligger till bakom kulisserna, så måste man ändå se positivt på det som sker och på att den här typen av människor nu då är ledare för de mäktigaste nationerna, eller ett par av de mäktigaste nationerna i världen.
Mm. Nej, det är ju spännande utveckling i alla fall, för att Sverige är kanske ett av de mest USA-vänliga nationerna i världen. Men nu blir det lite syntax-error när sån som Donald Trump faktiskt är president.
Mm.
Så att det är som att makteliten här vet inte riktigt på vilken fot de ska stå egentligen.
Mm. Nej, men absolut. Så är det ju. Och media för den delen. De har ju det också ganska tufft.
Ja, det är roligt att se i alla fall. Och det rör ju om lite i grytan som det heter. Och det är kanske inte helt fel heller.
Nej, precis. Absolut.
Ja, men om vi fortsätter där lite grann på Putin och Ryssland. Vi har ju nyligen fått en del kritik från obskyrt håll om att vi skulle vara proxys till Putin och egentligen inte alls vill vårt folks bästa, utan istället att vårt syfte skulle vara att hjälpa till att etablera en ny mäktig nationalbolshevistisk sovjetstat. Och det här är ju argument som det har sagts tidigare, tror jag, av vissa högerorienterade nationalister, kanske även i Sverige. Men vad har du att säga om de här anklagelserna?
Ja, alltså man... ja, egentligen så vill man ju någonstans bara skratta åt det här. Det är ju så sådana dumheter så att det liksom saknar motstycke egentligen. Och tittar man då, utan att gå in på dem i detalj, men tittar man då på vilka så kallade bevis de använder för att liksom påskina detta, så ja, nej, det är fullständigt löjeväckande. Alltså. Det finns självklart ingen sån här konspiration. Vi ser till vår ras, överlevnad och frihet i både första och andra hand, som vi har sagt många gånger. Och visst har vi kontakter runt om i stort sett hela världen. Och det med alla möjliga människor och grupper som vi menar kan vara gynnsamma för vår sak i det långa loppet. Och bland de kontakterna så finns även ryssar. Ja, nu erkänner jag det. Vi har kontakt med ryssar. Men alltså,
och amerikaner.
Ja, till och med det. Nej, men så att alltså, visst, vi ser, som vi har varit inne på här, vi ser med stort intresse på utvecklingen i världen. Vi ser med stort intresse på Putin. Och vi ser honom som en av många symboler för att vindarna faktiskt börjar vända åt vårt håll, som jag var inne på innan. Och skulle Ryssland och Putin se ett intresse i att hjälpa oss med våra målsättningar, så, eller tvärtom för den delen, så är det ju inte för att vi är styrda av dem, utan i sådana fall så är det ju för att vi faktiskt skulle ha gemensamma intressen i vissa frågor. Skulle det vara gynnsamt för vår rasliga överlevnad, för vår nationella suveränitet, att ha ett samarbete med Ryssland, och vi inte genom det samarbetet skulle behöva kompromissa kring några av våra kärnfrågor, så ser inte jag varför vi skulle avstå från det faktiskt. Det är väl ganska självklart att om det skulle vara gynnsamt för oss och inte kosta oss någonting, så givetvis så måste vi acceptera det, ta emot den handen oavsett om den är från, ja, men oavsett vilket land i stort sett den kommer ifrån.
Jo, men alltså du talar om gemensamma intressen, och det är ju helt klart så att från ryskt håll så vill man ju naturligtvis destabilisera väst. Man i rysk media, Russia Today exempelvis, så det är klart man lyfter fram folks illvilja gentemot regeringarna i det dekadenta globalistiska väst. Och det är ju klart att vi vill ju också bekämpa samma dekadenta globalistiska väst och våra regeringar här, så att där har vi ju gemensamma intressen, helt klart är det så.
Mm.
Men det betyder ju inte på något sätt att vi samarbetar.
Nej, precis. Eller än mindre att vi är köpta av dem eller på något vis.
Mm.
Men alltså det är ju ändå också så någonstans i längden att vi kommer inte kunna rädda den här världen helt ensam. Vi behöver ju ha ett kontaktnät runt om i världen, och helst så har vi ju det kontaktnätet och de kontakterna med likasinnade och väldigt goda krafter. Men i andra fall så kanske vi kommer ha ett kontaktnät med åtminstone mindre onda krafter och som åtminstone delvis har samma gemensamma mål som oss, kan man väl säga.
Mm.
Och sen det här då, bara för att kommentera det med nationalbolsjevism, alltså det är ju ännu mer skrattretande. Jag vet inte ens om det betyder samma sak som det en gång betydde, eller jag vet inte om de som använder det här epitetet mot oss själva inser vad nationalbolsjevismen skulle vara för någon ideologi. Vi är nationalsocialister, och hade vi inte varit det, utan faktiskt varit nationalbolsjeviker, alltså jag förstår inte ens varför det är någonting vi skulle ha dolt i sådana fall. Då hade vi väl sagt att vi var det, tänker jag. Det är inte så att det är mindre stigmatiserande att vara nationalsocialist. Utan då borde vi ju gått under en annan täckmantel i sådana fall, menar jag. Om vi nu hade haft ett sådant syfte. Det vore ju mer klokt till exempel för SD om de hade varit, eller vad nu som helst liksom. Det är ju dumt att välja det mest stigmatiserande av allt som är nationalsocialist när man egentligen är någonting annat. Och vår ideologi är ju tydligt klargjord på massvis med ställen, och vi har även pratat om skillnaderna mellan nationell socialism och röd socialism och så vidare. Vi är inte på något vis några bolsjeviker, utan vi är nationalsocialister.
Men varför använder man det här mot oss då? Varför påstår man att vi är köpta av Ryssland? Vad är syftet?
Ja, för det första kan man väl säga att det är ju inget jättevanligt påstående. Men precis som du sa, det är inte första gången det nämns, utan det är ju en del enstaka journalister och vissa så kallade experter som är väldigt fientliga mot både oss och mot Ryssland som använder detta mot oss. Och nu då även från det här hållet som var senast nu då. Men vad ska man säga egentligen? Alltså jag menar, vi har ju en miljon fiender utspridda över hela världen, och de använder ju såklart alla möjliga olika vägar de kan för att skada oss. Det här är ju såklart ett sätt att försöka skada oss, att försöka minska sympatier för oss bland andra människor som inte är så förtjusta i Ryssland, eller kanske framförallt andra människor som inte förstår vår syn på Ryssland och Putin. I alla fall, så att man använder det helt klart för att skada oss, för att destabilisera oss. Och sen anledningen, alltså jag menar, de här en miljon fienderna till oss, de kan ju vara fiender till oss på grund av avundsjuka, på grund av personliga skäl, eller för att de är ideologiska och kanske till och med rasliga fiender till oss. Och vilka av de här orsakerna som passar bäst in just det här specifika fallet, det vet jag inte. Jag har ingen aning. Men att ha många fiender runt om som använder olika vägar för att skada oss, jag antar att det är väl någonting man får stå ut med. Det är någonting som kommer på köpet när man är en tillräckligt framgångsrik opposition.
Mm. Men det finns ju massa bevis egentligen. Vi har ju Putin-mail som Svenska Dagbladet har skrivit om, tror att det var. Vi har poserat med energidrycken Russian Power. Vi har kontakt med ryssar, och därför så kan man ju dra slutsatsen att vi är köpta av ryska staten. Vad säger du om det då?
Ja, jo precis. Nej, men det där vi har fått i utbyte mot att vara köpta av Putin, det är att vi har fått livskonsumtioner av Russian Power allihopa. Absolut, det här har ju varit väldigt framgångsrik trollning från vår sida. Det har ju varit välskapta memer som har fått såväl Oxaren som andra folkfientliga element säkert att sätta kaffet i vångstrupen. Men ligger det någon sanning bak det? Det vore ju dumt av mig att säga någonting annat än inga kommentarer.
Ja, då går vi vidare, så får de fundera över det där helt enkelt.
Aha.
Men du var inne på internationellt samarbete. Hur viktigt är det med internationellt samarbete, och varför?
Ja, nej, alltså våra fiender, de verkar ju globalt. Och de besitter ju en oerhörd makt. Oavsett om vi ser det ekonomiskt eller militärt, så har de ju enorma resurser på sin sida. Och för att kunna nå verklig frihet, verklig suveränitet, så måste vi ta makten ifrån den nuvarande eliten. Och det är inte bara i Sverige eller i Norden vi måste ta makten ifrån dem, utan globalt, över hela världen, så måste vi ta makten ifrån den här klicken och ge den tillbaka till respektive länders folk. Vi måste ge tillbaka makten till medborgarna, till folket. Och det här är en absolut nödvändighet för att kunna nå den här friheten. Det är en fråga vi måste vara totalt kompromisslösa kring. Och därför så finns det ingen att samarbeta med. Alltså om vi så är de enda som skulle ta den här kampen, då kommer vi också ta den här kampen. Vi kommer att utmana dem ensamma. Men har vi samarbeten runt om i världen med andra sunda grupper så, som också är redo att bekämpa de här, då kommer det givetvis underlätta enormt mycket för oss. Både vad det gäller den offensiva och den defensiva kampen. För det blir ju inte nog med att vår kraft mot dem blir starkare desto fler vi är, utan det är också så att det blir svårare för dem att sätta in sanktioner och så vidare mot oss om de inte har alla världens länder och folk med sig på sin sida. Och det finns ju många exempel. Jag vet, vi har nämnt det vid något tillfälle tidigare, men ta Syrien som exempel. Hade de klarat sig så bra som de nu faktiskt ändå har gjort utan att ha Ryssland på sin sida? Hade Iran kunnat undgå att bli invaderade om inte de ändå hade Ryssland på sin sida? Hade Orbán kunnat stå upp för Ungern så starkt som han har gjort om inte Polen också hade varit där och stöttat upp? Och så vidare. Svaret är kanske hade de klarat ändå, men helt klart så underlättar det ju läget för dem rejält att det finns, att de har allierade runt om i världen. Och det är ju inte heller så att det nödvändigtvis måste vara en massa länder som har nationalsocialistiska regeringar för att man ska kunna hjälpa oss i den här globala kampen. Utan vi kanske skulle kunna ha ett samarbete med just Iran till exempel. Kanske skulle vi kunna bli understödda av nationella oppositionspartier i andra länder och så vidare, och det folket de samlar bak sig. Men ju fler som vaknar och kämpar och ju bättre kontakt vi har med de här vakna kämparna, desto lättare kommer ju kampen såklart att bli för oss. Och givetvis kan det ju också bli tvärtom. Det kan ju faktiskt bli ett annat land som verkligen på riktigt, inte bara lite försiktigt som nu med Trump och så här, utan som verkligen börjar utmana sionisterna, och det innan vi faktiskt har kommit till makten i Norden. Då kan det ju bli så att vi får understödja en annan part. Vi behöver inte alla vara nationalsocialister, det hade varit att föredra, men vi behöver inte tycka exakt likadant i alla frågor. Det vi behöver i den här frågan, det är en klar och tydlig respekt för varandras nationella och etniska suveränitet, och att vi alla är på det klara med vilka krafter det är som måste slås tillbaka för att vi ska kunna säkra våra respektive länders frihet.
För att problematisera det här lite grann, så du blev nyligen kontaktad av en organisation utomlands som är en kommunistisk organisation faktiskt, men som trots det förstår både ras- och judefrågan, om jag förstod det rätt. Men att de har en, deras politik bygger på en marxistisk ekonomisk modell. Men att de ändå står på vår sida när det gäller de andra frågorna. Är det den typen av organisation? Kan man samarbeta med en sådan?
Absolut. Helt klart. Det är ett typexempel på det jag pratar om. Alltså givetvis så skulle jag helst se att liksom det fanns nationalsocialistiska starka organisationer i alla länder. Men om nu inte det finns, så åtminstone som sagt att vi kan enas kring de här punkterna. Att vi kan enas om vilka som är fienden. Och att vi kan enas kring tanken på att vi ska ha respekt för varandras suveränitet helt enkelt. Då givetvis kan andra frågor bero tills vidare. Och även så måste ju faktiskt inte hela världen vara nationalsocialistisk. Utan så länge vi har den här grundläggande nationella respekten för varandra så kan vi ju ha goda samarbeten med andra ändå.
Nu när jag tänker på det här så inser jag att den här organisationen kanske själva ser sig själva som nationalbolsjevistisk. Så att, ja.
Ja, precis. De fick ett bevis till där. De kan använda ja. ett S till i rockärmen.
Men rasfrämmande sydamerikaner som driver en organisation, ja då i Sydamerika, som är USA-fientlig, globalist-fientlig, sionist-fientlig.
Ja, alltså precis som jag var inne på innan med att vi skulle kunna ha ett sånt här samarbete med Iran. Det handlar ju om en förståelse för grundproblematiken och en respekt för varandra. Återigen, jag har nu sagt det 3 gånger, men alltså det finns massvis av exempel. Ja, oh, nej. Och nationalsocialismen är kanske inte heller den mest lämpade styrelseformen för alla. Utan även det handlar ju om att vi kan respektera varandras olikheter. Att vi ser olika vägar för vad som är bäst för våra respektive folk, men att vi ändå enas i de här frågorna.
Jag vill minnas, jag har en bok hemma av Sven Edin som bygger på samtal med människor ur Tredje rikets ledning och sådär. Bland annat Hitler då, som Sven Edin var och träffade. Och det nationalsocialistiska Tyskland samarbetade ju faktiskt med det neutrala och ja, politiskt efterblivna demokratiska Sverige faktiskt. Och det verkar ha gått ganska smärtfritt då, under flera år då, i alla fall. Och Hitler uttalade till Sven Edin att hans avsikt var aldrig att det nationalsocialistiska Tyskland skulle tvinga Sverige att anamma en viss politik då, utan att det var någonting som det svenska folket själva fick bestämma.
Och vi har även ytterligare ett exempel i form av Danmark faktiskt, som ändå blev ockuperade av det nationalsocialistiska Tyskland, men där ändå det fanns ja, de hade fortfarande ett självstyre, så att man var väldigt respektfull även här, och man tvingade inte heller danskarna med andra ord att bli nationalsocialister. Det var det jag ville komma till, eller ta på sig den här politiken.
Ja, nej, men att vi ser historiskt att man kan samarbeta med andra stater, andra organisationer och så vidare, även fast alla inte är, vilket de borde vara, nationalsocialister.
Mm.
Har du några tillägg innan vi avslutar programmet?
Ja, alltså vi kan väl få in en snabb poäng åtminstone. Jag ska inte dra ut på det, men om det enade Norden också. Det är ju även en stor anledning till att vi menar att det är totalt nödvändigt att ena Norden i vår kamp. Det är ju faktiskt för allt det vi har pratat om här idag. Att vi ska ha, att vi måste stå samman för att ha en chans att kunna stå emot och komma åt globalisterna. Vi pratar här, eller jag pratar här, om att jag gärna skulle vilja ha samarbeten och kontakter över hela världen för att klara det här. Att vi givetvis kommer att utmana dem ändå om vi inte får det samarbetet, de kontakterna. Men givetvis så skulle det bli ännu tuffare, ännu svårare om vi var ensamma i Sverige. Med ett enat Norden så får vi åtminstone en stabil grund att stå på. Med de enade nordiska folken så har vi en stark nation som vi kan föra den här kampen ifrån för att återta makten från sionisterna. Och ni som inte tycker att det är en bra idé med ett enat Norden, alltså, ni måste kunna se på det utifrån den här aspekten åtminstone. Tyck vad ni vill om att jag säger det. Bli förbittrade på mig som budbärare om ni vill. Men tiden för chauvinistisk nationalstatsromantik, den hör det förgångna till. Morgondagens svenska nationalism, det är nordisk nationalsocialism.
Bra. Med de orden så avslutar vi veckans program. Och då vill jag uppmana lyssnarna att komma med tips på innehåll. Om ni har ideologiska funderingar och eller personliga frågor till Lindberg, så kan ni skicka dem till ledarperspektiv@nordfront.se. Och ni skickar, vi tar emot såväl positiv som negativ kritik. Och har ni en slant över så donera till Nordiska motståndsrörelsen. På återhörande, hej!
Ja, hej då allihopa, och så hoppas jag att jag är tillbaka till 100% nästa vecka igen. Ha det bra, hej!